Podplay.
Dimman ligger tung över vattnet när skeppet glider in mot kajen. Däcket gungar under fötterna. Träet knarrar i skrovet och luften är rå trots att det fortfarande är sommar. Ombord står en 18-årig kvinna med rött hår som fladdrar försiktigt i vinden. Hon har precis lämnat Frankrike bakom sig. Där har hon vuxit upp bland musik, konst och praktfulla salar. Där har hon uppfostrats för att en dag regera. Nu, 1561, är hon på väg hem till ett land hon lämnade som barn. Ett land hon äger på papper, men som hon knappt minns. Hon är drottning av Skottland, men ännu vet hon inget om alla de konflikter som snart ska komma, eller hur många som ska börja dra i henne innan hon ens kliver i land.
Du lyssnar på historien om Maria Stuart, Mary Queen of Scots. Om ett liv kantat av maktspel, om land, blodslinjer och religion. Men hur såg man på henne under hennes livstid egentligen? Jag heter Blenda Zettervall Klingert. Skottland i mitten av 1500-talet är kargt. Och livet är ofta tuffare än i stormakterna på kontinenten. I städerna är gatorna trånga och smutsiga och ute på landet ligger gårdarna spridda långt ifrån varandra. Stormarna som drar in från Atlanten gör dessutom vardagen oberäknelig och ogästvänlig. Även i maktens korridorer råder en pressad stämning. I mer än 200 år har grannen i söder kastat sin långa skugga över landet. Krigen och förhandlingarna med England avlöser varandra. Och ingen kan riktigt vara säker på vad nästa år för med sig. Dessutom finns en ny het potatis att förhålla sig till. Tron.
Ja, England och Skottland i mitten på 1500-talet, det är väldigt komplicerat av flera skäl. Dels naturligtvis att Henrik den VIII i England har infört den så kallade anglikanska kyrkan, det vill säga han har brutit med påven i Rom och helt enkelt gjort slut med den katolska tron och inför protestantismen i England väldigt hårdfört.
Det här är Anna Karlstedt, forskare, utbildningsledare och författare.
Och Skottland är ju katolskt fortfarande. Och det är viktigt för dem.
Henrik den VIII har helt enkelt tröttnat på påven. Han vill kunna skilja sig för att säkra en arvinge och vill slippa att någon i Rom lägger sig i engelsk politik. Så han tar den enkla vägen och gör sig själv till engelska kyrkans överhuvud. Religion och politik har alltid hängt ihop. Och nu blir det alltså ytterligare en stridsfråga i konflikten mellan Skottland och England. Det är mitt i det här tumultet som vår huvudperson Maria kommer till världen. En kall decemberdag 1542. Hon föds till kungadotter och kronprinsessa. Men det är knappt att man hinner klippa navelsträngen innan allt vänds upp och ner. Bara 6 dagar efter Marias födsel dör hennes far, Jakob den V av Skottland. Exakt vad som tar hans liv är omdiskuterat, men mycket tyder på sjukdom efter en period av stark press där ett nederlag mot England nyligen har skakat honom rejält. Och utan Jakob på tronen landar kronan i knät på hans enda barn, den 6 dagar gamla Maria. Men det här får Henrik att sucka djupt.
Hon betraktas av skottarna som den rättmätiga tronarvingen till England. Skottarna tycker att det är förfärligt att England har blivit protestantiskt. De tycker att det ska vara en katolsk drottning på tronen även där.
Men ett spädbarn kan förstås inte regera. En förmyndarregering av mäktiga adelsmän åtar sig därför att styra i hennes namn tills hon blir äldre. Det är en nödvändig lösning, men också början på en laddad dragkamp. För den som kommer nära drottningen, den som får inflytande över hennes uppfostran och hennes äktenskap, får också i praktiken tyglarna till Skottlands framtid. Så innan hon ens hunnit ta sina första steg blir Maria en av de mest eftertraktade brudarna i hela Västeuropa. Och den engelske kungen, Henrik den VIII, är naturligtvis inte sen på bollen.
Och Henrik den VIII, han försöker ju också, för att få ihop det här, få ihop riket, så försöker ju han också tvinga fram ett äktenskap mellan sin egen son då, Edvard, och Maria Stuart, som ju vid den här tiden bara är 5-6 år.
Om han lyckas kan England få ett avgörande inflytande över Skottland utan att behöva vinna det på slagfältet. Men uppe i norr smids en annan plan. Relationen med England är redan infekterad och Skottland har med jämna mellanrum sökt stöd hos det katolska Frankrike när trycket från London blivit för hårt. Dessutom är Marias mamma, Maria av Guise, själv fransyska och katolik. Och medan Maria fortfarande är ett litet barn börjar mamman istället försöka knyta dottern till Frankrike. Det skulle kunna ge Skottland en skyddsmur mot England och samtidigt stärka den katolska kyrkan som England just har brutit med. När ryktena om detta når London svarar Henrik den VIII hårt. Han tänker inte släppa sin plan om att gifta ihop familjerna, och angrepp, påtryckningar och hot blir ett sätt att försöka tvinga fram ett besök vid altaret. Byar bränns, marker plundras och människor flyr. I det skotska hovet blir en sak glasklar. Den lilla drottningen måste hållas utom räckhåll. För om Maria hamnar i engelska händer kan skottarna förlora kontrollen över sitt eget land. Till slut gör man det som känns mest logiskt för att rädda henne. Man skickar bort henne. År 1548 förs den 5 år gamla Maria över havet till Frankrike. Resan är lång för ett barn. Segel slår i vinden och saltstänk fastnar på kläderna när skeppet lämnar Skottlands kust bakom sig. I Frankrike väntar en helt annan värld. Hovet är större, rikare och mer ordnat än hemma. Här finns en självklarhet och extravagans som genomsyrar allt från ceremonierna till måltiderna till hur kungligheterna rör sig genom en sal. Överallt hänger ljuskronor vars fladdrande sken fastnar i de utsmyckade väggarna. Här finns också den framtid som redan bestämts åt henne. Precis som Marias mamma önskat har hon blivit trolovad med den franske tronföljaren, Frans. De är nästan jämnåriga och växer upp sida vid sida som lek- och skolkamrater i skolan för monarker.
Om man ska hårdra det så kan man säga att äktenskap har väldigt lite med kärlek att göra. Utan det är affärsöverenskommelser, ofta mellan länder. Att man försöker göra sina riken större och man försöker klura ut vilka äktenskap skulle kunna gynna oss.
Maria ska ju en dag regera över Skottland och i och med äktenskapet till Frans också över Frankrike. Hon får undervisning i språk och religion, musik och dans och lär sig hovets disciplin och etiketter. Men vid sidan om den fina tillvaron finns också en Maria som vill mer än att sitta still och vara ordningsam. Om kvällarna klär hon ofta ut sig till man för att kunna smita ut obemärkt, sadla sin häst och galoppera genom nattmörkret. Hon blir också en av de första kvinnorna att spela golf, vilket anses helt skandalöst för en ung prinsessa vid den här tiden. Och runt henne finns alltid fyra jämnåriga flickor som, av en märklig slump, alla heter Maria. The Four Marys, som de kommer kallas, kommer att följa henne genom hela livet. Innan man vet ordet av har hon blivit 15 år och franska kronprinsen Frans 14. Hög tid för giftermål med andra ord. Paris är klätt för fest. Det är den 24 april 1558 och folk trängs längs gatorna runt Notre Dame. För det här är ett bröllop som ingen ska missa. Mellan katedralen och ärkebiskopens palats har man byggt en upphöjd plattform som en öppen teater. Och över den hänger hundratals liljor. Trummor och pipor skär genom sålet och får folk att pressa sig ännu närmare. Först kommer hovets följen, sen kyrkans män och till sist bruden. Maria kliver fram i vitt, ett färgval som sticker ut vid det franska hovet där färgstarka, tunga tyger är standard. På huvudet bär hon en krona av guld med pärlor och ädelstenar. Två unga flickor håller upp hennes långa släp när hon rör sig mot plattformen. När ceremonin är över tar festen vid. Lika mycket en uppvisning av makt och lyx som ett firande. Under kvällen rullar små skepp fram över de blanka golven, byggda som miniatyrfarkoster med segel av silvertyg som skimrar i ljuset. Maskerade gestalter sitter i varje skepp. Och en efter en kliver de skrattande gästerna ombord. Maria dras med i glansen. Hon skrattar, rör sig, tar plats. För ett ögonblick ser allt perfekt ut. Ett framtida kungapar, ett löfte om stabilitet och ett firande som får Paris att glömma allt annat och sola sig i den nya alliansen med Skottland.
Vad man vet så var det en ganska fin relation mellan Maria och Frans. När de gifter sig så är ju Maria bara 15-16 år och Frans är ju 14 års åldern. Så det var väl kanske inte frågan om någon passionerad kärlek, men däremot så verkar det ha funnits en vänskap, en kamratskap mellan dem. Och det är möjligt att den också sen utvecklades.
Men på andra sidan Engelska kanalen är stämningen en helt annan. För i England har kungar och drottningar avlöst varandra som på rullande band. Henrik den åttonde av England är avliden sedan några år. Hans son, pojken som Henrik en gång vill para ihop Maria med, hinner bara sitta på tronen i några år innan han också stryker med. Efter det blir allt bara mer svajigt. Kronan byter händer gång på gång och i skiftena mellan monarker svänger också landet fram och tillbaka i religionsfrågan. För en stund ser det ut som att England ska dras tillbaka mot katolicismen, som om reformationen till protestantismen bara varit ett tillfälligt avbrott. När ytterligare en engelsk monark omkommer blossar frågan upp igen. Vem ska ta över och vad ska England egentligen vara? Protestantiskt eller katolskt. Denna gång finns ingen självklar arvinge eller lösning som alla accepterar. Och i den här osäkerheten börjar Marias namn cirkulera i bakgrunden. För Maria är inte bara Skottlands drottning. Hon har faktiskt också blod som knyter henne till den engelska Tudor-dynastin. Det har hon fått genom sin farmor Margaret Tudor, Henrik den åttondes syster. Så för de som vill se ett katolskt England framstår hon alltså som ett lockande alternativ. Om det går vägen skulle Maria plötsligt vara överhuvud över tre riken. Skottland, Frankrike och England. Men till slut landar ändå kronan hos Henrik den åttondes yngre dotter som kröns till Elisabeth den första av England. Med henne blir den protestantiska linjen tydlig igen, vilket såklart gör att spänningarna med det katolska Skottland kvarstår.
Men det här är ju verkligen dåliga nyheter kan man säga för för Skottland och för Maria. Därför att England, de för ständiga, kan man säga, krig eller konflikter mot Skottland. Och England är ju då också protestantiskt, blir ännu mer protestantiskt, kan man säga, om det är möjligt, när Elisabeth bestiger tronen. Och dessutom så betraktar ju hon verkligen Maria som en rival och Skottland som en fiende i det fall Skottland inte då vill vika sig för England.
Samtidigt har den oro som nyss var Englands problem börjat smitta av sig. För nu har otursvindarna nått kontinenten. 1559, när Maria är 16 år och Frans 15, dör Frans pappa, den franske kungen. Vilket gör Frans och Maria till kung och drottning. Men det unga paret får inte regera länge. Frans har nämligen länge lidit av en böld i örat och nu sprider sig infektionen in i hjärnan. Efter bara 1,5 år på tronen, 1560, somnar han in. Maria blir alltså änka vid 18 års ålder.
Han dör ju när han bara är 16 år. Och då skriver hon "He is near me always". Och det här är ju väldigt rörande, tycker jag, att man kan läsa något som hon har skrivit till honom. Det är en ganska vardaglig text på något sätt, men den visar ju att hon känner en väldigt stark tillgivenhet för sin make som då ju går bort så plötsligt och så ung. Så det tycker jag är väldigt fint.
Och eländet fortsätter. Maria får besked om att hennes mamma hemma i Skottland också har avlidit, vilket blir det tredje dödsfallet i familjen på väldigt kort tid. Nu kvarstår bara Maria och hennes svärmor, den tidigare drottningen av Frankrike. Och hon visar sig vara ett uselt stöd för Maria. Istället för att trösta den unga drottningen börjar svärmorden skjuta henne åt sidan. I praktiken tar den gamla drottningen faktiskt över helt. Utan maken Frans vid sin sida inser Maria till slut att hennes ställning i Frankrike gått förlorad. Och då återstår bara det hon en gång skickades iväg för att slippa. Maria stiger ombord på en båt igen. Men den här gången är det inte för att räddas från Skottland, utan för att återvända. Resan tar 5 dagar. När Maria går i land vid Edinburgh är det sensommar, men luften biter ändå på ett annat sätt än i Frankrike. Landet är också fattigare och hovet inte alls lika glamoröst som det franska. Skottland har dessutom en helt annan inställning till kronan. Här styrs inte riket av en ensam, allsmäktig regent, utan tillsammans med ett råd och ett parlament fullt av mäktiga män, där adeln förväntar sig att deras röster ska väga tungt. En av dessa män är hennes egen halvbror, och hans inställning till engelsmännen är mycket mer positiv.
Ja, när Maria återvänder till Skottland, då är hon 19 år. Vi är framme vid 1561 och då har Skottland hunnit bli protestantiskt. Under tvång, kan man väl säga, ifrån drottning Elisabeth i England. Och Skottland regeras av Marias halvbror, greven av Mornay. Och han är ju en fiende, kan man faktiskt säga, till Maria Stuart. Men på något sätt så Maria inser väl att hon måste bara finna sig i det här. Hon gillar läget, kan man säga. Och inser att hon kan inte göra så mycket åt det där just nu. Och man kan väl säga att hon försöker bida sin tid. Hon försöker liksom blidka de protestantiska adelsmännen i Skottland. Och hon försöker samtidigt då på olika sätt hjälpa dem som fortfarande vill utöva sin katolska tro. Men det är mycket, mycket spänt mellan England och Skottland.
Under Marias år utomlands har alltså stämningen i Skottland förändrats. Protestantiska idéer har fått fäste och de helgonbilder, ritualer och rutiner hon är van vid möts nu med misstänksamhet eller avståndstagande. Hennes halvbror Moray är själv protestant, och hans nära band till England gör honom inflytelserik, men också besvärlig för en ung katolsk drottning. Marias återkomst till Skottland innebär alltså ett skifte. De religiösa skillnaderna mellan Skottland och England blir påtagliga igen. Trots allt detta står Maria fast vid sin katolska tro, men hon utövar den så diskret hon kan. Hon försöker hålla sin gudstjänst inom sina egna väggar och låta resten av landet fortsätta i den riktning de redan påbörjat. Det irriterar de mest hårdföra protestanterna, men det köper henne tid. Samtidigt tar hon med sig Frankrike in i sina rum. Hon omger sig med sina hovdamer, The Four Marys, som följt med henne norrut, och låter franska tyger och vanor sätta sin prägel på hennes lilla hov i Edinburgh. Hon väcker uppmärksamhet. Samtida skildringar beskriver henne ofta som lång, karismatisk och ovanligt vacker, med ett rött hår man lägger märke till och ett sätt som drar folk till sig. Det dröjer inte länge innan samma gamla fråga ställs igen. Vem ska få gifta sig med Skottlands drottning? Ett äktenskap är ju, som vi vet, inte bara ett äktenskap, utan ett avgörande drag i ett större spel. Det kan ju rent av förena nationer. I kulisserna börjar olika hov känna sig för. Till och med från Sverige kommer det signaler när kung Erik den 14 visar intresse. Maria låter dem vänta. Hon har levt hela sitt liv med att andra har planerat hennes framtid. Nu försöker hon, för första gången, hålla i ratten själv. Och i London sitter Elisabeth den första och följer allt. Elisabeth vet att Maria fortfarande är ett hot mot henne. Det finns katoliker i England som hellre skulle se Maria på den engelska tronen. Så när friarna börjar vända blickarna mot Edinburgh blir det omöjligt för Elisabeth att bara titta bort. De två drottningarna som är släkt med varandra brevväxlar med artiga ord och skickar gåvor fram och tillbaka. Men trevligheterna är bara en fasad. För mellan raderna är Elisabeths hot tydligt. Välj fel man och England kommer att reagera.
Det verkar ju som att Elisabeth ömsom försöker verkligen kontrollera och desarmera Maria, men samtidigt försöker bygga allianser med henne och försöker bygga en relation. Och att Elisabeth hela tiden verkar vackla mellan att Maria är någon som man kan använda och samarbeta med, och att Maria utgör ett mycket allvarligt hot. Det här varierar genom åren. Men man ser ju att Elisabeth, de skriver ju brev till varann. De kallar varann för ma chère sœur, alltså min kära syster, på franska eller engelska. Och sen så, när det är dags för Maria att gifta om sig, då erbjuder ju Elisabeth en av sina egna favoriter, alltså Henry Stuart, eller Lord Darnley, till Maria som make.
Lord Darnley är ingen prins och representerar ingen stormakt som kan lägga bud på Skottland. Darnley är uppvuxen i England, nära det engelska hovet, men hans rötter är skotska. Och precis som Maria själv har han engelskt kungablod i ådrorna. På pappret gör det honom därför till en kandidat som knyter ihop flera trådar på en gång. Det är också det som gör relationen till honom komplex ur politisk synpunkt. Å ena sidan sitter han inte på någon större militär styrka som kan hota England, vilket får Elisabeth i söder att pusta ut. Å andra sidan provocerar han både England och den skotska inhemska befolkningen, som i allt högre grad identifierar sig som protestanter. Darnley är nämligen katolik. Maria faller pladask, och 1565, när hon är 22 år gammal, gifter hon sig med honom.
Ja, det roliga är, jag läste att en artikel faktiskt om honom där han beskrivs som en förförisk narcissist. Och det blir väl kanske lite anakronistiskt och ännu mer anakronistiskt och kanske lite, lite vulgärt så beskrevs Lord Darnley i den här artikeln som en typisk fuckboy. Han beskrivs ju som oerhört stilig, karismatisk, att han är enligt också samtida krönikör då en riktig snygging.
I Skottland bryter missnöjet om det katolska powercouplet fram öppet. Moray, han som höll ihop styret när Maria befann sig i Frankrike, ställer sig i opposition. Konflikten utvecklas snabbt till ett öppet uppror. Maria svarar med kraft. Hon mobiliserar, går själv ut i strid med sina soldater och pressar tillbaka motståndarna. Halvbrorsan Moray tvingas till slut i landsflykt. Men frågan är om allt är förgäves. För nästan så fort vigselringarna är på börjar maken, Lord Darnley, förändras.
Han har ju också mycket mörka sidor. Han är oerhört svartsjuk, kontrollerande, lynnig. Och snart så ser man att det här äktenskapet blir väldigt olyckligt. Och dessutom så kräver ju Darnley att han ska få bli... Han vill inte bara vara en gemål till en drottning. Han kräver ju att få bli regent. Så ganska snabbt in i det här äktenskapet så vållar Darnley verkligen Maria en massa huvudvärk.
Han vill alltså inte bara vara drottningens man. Han vill ha del av makten, titlarna och besluten. Och när han inte får det tar han ut sin frustration på Maria. Plötsligt har den charmerande masken fallit av. Och bråken mellan de äkta makarna ekar genom slottets korridorer. Darnley super, tar älskarinnor och har inga problem med att offentligt håna och förnedra sin fru. Och Maria, som har trotsat både England, sin befolkning och den mäktiga skotska adeln för en solovårare, inser att hon hamnat i en situation där hon är klämd från alla håll. Och så kommer nästa bakslag. Hon upptäcker att hon är gravid. Darnley utnyttjar genast situationen. Han anser att detta bör ge honom ännu mer makt och att hans havande fru bör ställa sig åt sidan. Maria försöker kämpa emot och stå på sig. Det är ju trots allt i hennes ådror det kungliga blodet flyter. Men det gör bara Darnley ännu mer aggressiv. Relationen surnar för varje dag som går. Maria söker tröst hos sina Four Marys, men spenderar också allt mer tid med en viss italienare. David Riccio är från början musiker på slottet, men gör plötsligt en raketkarriär i Marias hov. Snart blir han Marias förtrogne i både det ena och det andra, och fungerar som en länk mellan drottningen och riksrådet. Det sticker i ögonen på adeln. Att en utländsk uppkomling plötsligt rör sig så nära makten känns både som en risk och en förolämpning. En musiker, italienare dessutom, kan väl inte styra Skottland? Och för maken Lord Darnley är det ännu värre. Rykten har nämligen börjat cirkulera att Riccio är mer än en rådgivare och att barnet Maria bär inte ens är Darnleys. Vi kan inte veta vad Darnley själv tror, men vi kan se vart det leder. I mars 1566 stormar beväpnade män in i drottningens privata salong på det kungliga palatset i Edinburgh, och italienaren Riccio mördas brutalt inför Marias ögon. Efteråt viskas det om att ryktet bara varit en lögn, påhittat av de lorder som ville få bort Riccio och hålla drottningen i schack. Om det var så, lyckades de verkligen. För medan adeln nickar belåtet sätts Maria bakom lås och bom i sitt eget palats, omringad av vakter. Men Maria agerar snabbt. Hon drar igång ett skådespel av skrik och smärta och hela palatset tvingas böja sig för hennes påstådda förlossningsplågor. Ingen vågar neka henne hovdamer eller läkare när landets framtida arvinge sägs vara på väg. Och i kaosets skugga går hennes plan i lås. Bara 2 dygn efter Rissios mord och efter 2 dagar som fånge lyckas hon vilseleda vakterna, få dem att lämna sina poster. Och plötsligt öppnas en smal, hemlig väg ut ur palatset. 6 månader gravid hoppar hon upp på en häst och flyr österut till fortet vid Dunbar, 5 timmar bort. Därifrån skickar hon bud till lojala män i hela landet. Och bara en vecka senare har hon samlat en armé på hela 10 000 män. Med vrede och hämnd i sinnet rider hon och hennes styrka tillbaka till Edinburgh, där de går till attack mot kuppmakarna. De som nyss hade hållit henne inlåst avrättas eller tvingas fly. Det blir seger. En fiende är ur världen, men Maria är inte klar. Efter mordet på Rissio ogillar hon inte bara sin make. Hon avskyr honom. Problemet är att Lord Darnley är så djupt intressad i hennes liv att han i princip är omöjlig att få bort. En skilsmässa är det inte ens tal om. De är ju katoliker. 3 månader efter upproret, den 19 juni 1566, föder Maria dessutom deras son, Jakob. Darnley är alltså inte bara en oönskad make. Han är far till Skottlands arvinge. Så hur blir man egentligen av med en kung?
Det är februari 1567. Kylan biter i kinderna och mörkret ligger tätt mellan husen. Vid Kirk och Field, strax utanför de mest befolkade kvarteren i Edinburgh, ligger ett hus där Henry Stuart, Lord Darnley, hålls undan från hovet. Han är sjuk, och här kan han både vårdas och isoleras. De senaste månaderna har relationen mellan honom och drottningen pendlat mellan iskallt avstånd och korta, pliktskyldiga försök att få något att fungera. Den här kvällen kommer Maria ändå hit. Hon stannar en stund vid hans säng. Säger några ord, kanske mer för syns skull än för honom. När hon till slut reser sig för att gå är det för sent. Snön knarrar under skorna när hon lämnar huset och följet rör sig tillbaka genom nattkylan. Och hon går inte direkt till sängs. Inne vid Holyrood pågår festligheter och Maria visar upp sig där en stund. Bland facklor, musik och röster. Och så, någon gång efter midnatt, börjar det. Fönster skallrar, människor vaknar med hjärtat i halsgropen och förskräckta rop studsar mellan gränderna när folk springer mot Kirk och Field. På platsen där huset stått gapar nu ett sår i marken. Glödande bråte ryker och folk hostar, ropar och snubblar runt i mörkret. Men Darnley ligger inte i ruinen. Istället hittar man honom livlös en bit bort, ute i trädgården, tillsammans med sin tjänare. De är lättklädda, som om de flytt i hast. Ganska snart står det klart att det inte är explosionen som tagit deras liv. Båda har strypts. Skottlands kung är mördad och någon har försökt dölja spåren.
Efteråt ekar frågorna genom hela riket. Vem gjorde det? Varför? Visste drottningen? Och den farligaste frågan, är det kanske till och med hon som ligger bakom mordet? Misstankarna börjar snabbt kretsa kring ett namn som redan är bekant i Marias närhet. James Hepburn, greve av Bothwell. Han är gift, en krigsvan adelsman och har ett rykte som både kvinnotjusare och bråkmakare. Dessutom verkar han och drottningen stå varandra ovanligt nära. Sakta men säkert börjar ryktena om Bothwell eskalera. Och det hjälper inte att drottningen är misstänkt passiv. Hon drar inte igång någon offentlig jakt på gärningsmän och tar inget tydligt ställningstagande som stillar oron. På gatorna sätts det upp planscher som pekar ut Bothwell och förnedrar drottningen. Till slut tvingas dock Maria att ställa Bothwell inför rätta. Men rättegången blir inte alls någon sanningens stund som lugnar landet. Tvärtom uppfattas hela rättegången mest som ett spel för gallerierna, där ingen vågar gå emot drottningen och hennes nya favoritperson.
Men han frikänns väldigt snabbt, misstänkt snabbt tycker många. Och Maria gifter sig ju med Bothwell bara 3 månader efter hennes andra makes död.
Den här chocken är det som gör att allt exploderar på riktigt. Bothwell skiljer sig från sin fru och gifter sig med Maria. Drottningen binder sig alltså till mannen som står anklagad för att ha mördat Skottlands kung. Och vixen är dessutom, hör och häpna, protestantisk.
Både katoliker och protestanter, de tycker att det ser väldigt illa ut och att hon inte ens inväntar den förväntade sorgeperioden. Och det här blir som en snöboll som kommer i rullning. Att hon som alltid har varit väldigt populär i Skottland är inte det längre. Man skriver nidvisor om henne, man ritar karikatyrer. En väldigt berömd sån karikatyr som har överlevt till våra dagar, det är ju att man tecknar Maria som en sjöjungfru, och det är ju en symbol, en bild för att man är prostituerad när man liksom skildras som en sjöjungfru, och sen så skildrar man Bothwell som en hare.
Det är svårt att överskatta hur provocerande det här är. För katoliker ser det ut som ett svek, för protestanter ser det ut som ett cyniskt drag. I ett slag lyckas Maria göra sig misstänkt av alla. Exakt varför Maria gifter sig med Bothwell är omdiskuterat än idag. Vissa källor menar att hon blivit kidnappad, utsatt för sexuellt våld och blivit gravid med Bothwells barn. Vilket gör att hon tvingas gifta sig med honom eftersom det blir det enda anständiga alternativet enligt tidens logik. Andra tolkningar pekar åt ett helt annat håll. Att Maria förälskat sig fullkomligt i Bothwell och att de gemensamt planerat Darnleys död för att kunna vara tillsammans. Vilken version som ligger närmast sanningen kommer vi aldrig få veta säkert. Oavsett så har nu ryktespridningen kring Maria totalt spårat ur. Och hennes redan infekterade relation till den stolta skotska adeln blivit närmast ohanterlig. Att ha en drottning som är så pass impulsiv och omdömeslös är inte bara farligt, menar de. Det är ju rent av skamligt. Motståndet samlar sig. En grupp lorder tar åter till vapen med en vid det här laget väldigt bekant målsättning. Marias opassande förtrogne, alltså Bothwell, måste bort. Och drottningen måste stoppas. Båda sidor mobiliserar. Och allt leder upp till en konfrontation utanför Edinburgh. I juni 1567, där Marias styrkor ska möta upprorsmakarnas. Men striden hinner inte ens börja innan den är över. Skillnaden i storlek på arméerna är nästan skrattretande. Maria har inte en chans. Motståndet kräver att Bothwell ska lämnas ut. Annars går de till anfall. Och istället för att låta det hela bli ett blodbad gör Maria något som ingen riktigt väntat sig. Hon ger upp på plats och överlämnar sig till upprorsmakarna. Men hon har ett villkor. Att Bothwell ska få rida därifrån oskadd. De får dela en sista kyss innan han rider iväg över slätten och försvinner bakom horisonten. Så småningom flyr han också landet. Han och Maria ska aldrig få träffas igen. Maria sätts i bojor och förs till Loch Leven Castle, en ruggig borg omringad av vatten i en sjö norr om Edinburgh. Där isoleras hon, avskuren från sitt eget rike. Och där förlorar hon också något viktigare. Hon har nämligen varit gravid igen, och nu förlorar hon barnen i sin mage. Maria får missfall med tvillingar. Sen kommer det sista formella slaget, den 24 juli 1567. När Maria är 24 år gammal tvingas hon abdikera. Kronan förs över till hennes lille son Jakob, som kröns till kung, bara 13 månader gammal. Makten är åter i adelns händer, och vid rodret hamnar ingen mindre än Marias halvbror Moray, han som styrde när hon själv växte upp i Frankrike. Men Maria är inte den som ger upp i första taget. Efter nästan 10 månader i fångenskap, våren 1568, kommer hennes chans. En tidig morgon ligger dimman tät över sjön runt Loch Leven. Inne i borgen byter hon kläder och tar sig ut med hjälp av några tjänstemän som fortfarande står på hennes sida. Hon leds tyst genom gångar och ner för smala stentrappor, medan mutade vakter vänder bort blicken. Nere vid vattnet väntar en liten roddbåt. Hon kliver i, hukar sig lågt, och årorna skär tyst genom dimman tills den mörka siluetten av borgen försvinner bakom henne. På andra sidan väntar hästar, och innan någon vet ordet av är hon borta. Tillbaka i friheten gör hon ett sista försök att samla sina trupper och ta tillbaka makten. Men motståndarna är redan beredda. Det blir ännu en snabb uppgörelse, och utfallet blir detsamma som förut. Marias styrkor pressas tillbaka och hon tvingas fly. Och nu finns bara en riktning som inte leder rakt in i fångenskap. Hon tvingas vända söderut, mot landet hon undvikit hela sitt liv. Mot England. Genom åren har Maria och drottning Elisabeth den första brevväxlat utan att någonsin träffa varandra. Breven har alltid varit en del av det politiska spelet. Hot, lindade i vackra ord och varma artigheter. De har till och med kallat varandra syster. Och nu hoppas Maria att orden ska bli mer än bara ord. Nu söker hon stöd hos sin släkting. Elisabeth tar emot henne vänligt och placerar henne i ett fint slott med tjänare, mat på silverfat och väldekorerade rum. Men något skaver. Dörrar öppnas för Maria, men aldrig utan sällskap. Promenader behöver tillstånd. Besök behöver godkännanden. Och ju längre hon stannar, desto mer går det upp för henne att hon inte är en gäst hos Elisabeth. Hon är en politisk fånge i en bur klädd i sammet. Det är också här Marias historia byter tempo. För sakta men säkert börjar tiden rinna iväg. Maria fyller 25, 30, 35, sen 40. Under åren försöker hon genom brev och ombud få kontakt med sitt enda barn, sonen Jakob, medan han växer upp till kung av Skottland. Men Jakob sitter i en svår position. Han har inte träffat sin mamma sedan han var 10 månader, när Maria förlorade makten, och har byggt sitt liv utan henne. Skottland behöver stabilitet, och han en stabil relation till England. Så varje gång Maria hoppas på en räddning blir svaret detsamma. Riket kommer först.
Maria hamnar ju i engelsk fångenskap från 1568 och sen i nästan 20 år. Och det som på ett sätt kan man ju säga att hon verkligen får revansch när Jakob blir kung, för då blir ju han kung över både England och Skottland. Och det är ju det man ofta säger ligger bakom hennes motto, alltså in the end is my beginning, alltså att hon då syftar på att hennes son blir tronföljare och en väldigt mäktig kung. Det som är ganska sorgligt i sammanhanget är ju att Jakob blir ju en fruktansvärt grym kung och ägnar sig åt förföljelser av oliktänkande på ett sätt som blir förfärligt. Men det är ju det är en annan historia.
Trots att åren går slutar Maria aldrig vara ett hett debattämne i London. Det finns rådgivare runt Elisabeth som menar att så länge Maria lever kommer någon alltid försöka använda henne som symbol eller som ursäkt för ett katolskt eller skotskt uppror. Elisabeth själv drar sig för att gå hela vägen. Kungar kan dö på slagfälten, men att låta avrätta en drottning är något annat. 1586 briserar det som blir den utlösande faktorn. En grupp engelska katoliker smider en plan för att mörda Elisabeth och sätta Maria på tronen. Maria informeras om planen genom hemliga, chiffrerade brev och skickar svar tillbaka. Men breven fångas upp av engelska myndigheter som avkodar dem, avslöjar komplotten och anklagar Maria för att ha godkänt planen. Än idag tvistar historiker om Marias svar faktiskt ska tolkas som ett godkännande eller inte. Men politiskt räcker det. Hösten 1586 ställs Maria inför rätta. Domen blir fällande. Straffet blir döden. Morgonen den 8 februari 1587 leds den 44 år gamla Maria in i en stor sal fylld till bredden av vittnen som vill betrakta spektaklet. Hon rör sig lugnt genom salen, iför en klassisk katolsk klädnad i rött, en symbol för martyrskap.
Det sägs också att hon tog av sig sina egna smycken inför halshuggningen, därför att ingen av de andra närvarande klarade av det, därför att de darrade så mycket på händerna. Och sen så rapporteras det att till och med böden, som ju borde vara van, tyckte att det här var väldigt jobbigt och så. Och sen har man gjort en stor poäng av att Elisabeth våndades så oerhört.
Själva avrättningen blir brutal. Yxan faller flera gånger innan huvudet till slut slits från kroppen. Efteråt lyfts hennes huvud för åskådarna, men håret böden håller i visar sig vara en peruk och huvudet dunsar i marken. I England ska avrättningen visa att hotet är undanröjt, men i den katolska världen får en motsatt effekt. Där blir Maria snabbt en martyrfigur, en drottning som dödats för sin tro. Hennes namn börjar leva sitt eget liv och blir en katalysator för religiösa krig och strider flera år framåt. Och så finns den sista, nästan ironiska efterklangen. Maria Stuart förlorar sitt rike, både i religiös och politisk bemärkelse. Men hennes protestantiske son, Jakob, får istället allt och lite till. För när Elisabeth den första av England dör år 1603 utan egna barn är det ju till honom den engelska kronan faller, samtidigt som han redan är kung i Skottland. Efter århundraden av krig förenas kungahusen och Maria Stuarts blodslinje och namn lever vidare, även här i Sverige. Vår egen tronföljare Victoria är nämligen också släkt med Maria.
Hennes berömmelse bara ökar på något sätt, så därför hennes motto då på engelska, in the end is my beginning, när hon skapade det mottot, då skrev hon det på franska från början, en ma fin et mon commencement. Alltså i mitt slut ligger min början. Och det här blev ju verkligen bevingat då efter avrättningen. Och vi ser ju att Maria Stuart är ju med oss fortfarande. Det kommer ju nya filmer och böcker och pjäser, operor. Och det är ju väldigt roligt att hon verkligen är så levande fortfarande. Och det kanske inte riktigt var vad Elisabeth hade tänkt. Elisabeth ville säkert utradera henne ur historien, och istället så blev det nästan tvärtom, att hon blev en sån martyr och symbol och så väldigt populär även i populärkulturen.
Du har lyssnat på historien om Mary, Queen of Scots, med mig, Blenda Zettervall Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Emily Nyblom. Och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger. Produktionskoordinator Victoria Rinkos. Och klippare Erik Lindström. Historien om produceras av Podplay.
Podplay, en del av Power Media.